Det vanligaste symptomet vid depression är nedstämdhet. Du känner dig tom och oinspirerad och kan ha svårt att finna glädje i vardagen. Livet känns lätt meningslöst och det blir inte bättre med tiden. Går det för långt kan det leda till självmordstankar.
Det är mycket vanligt med depression i hela världen. Bara i västvärlden blir hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män deprimerade någon gång under sitt liv. Världshälsoorganisationen klassar depression som den fjärde vanligaste anledningen till allvarlig ohälsa i världen.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 88.
Åtta.
Av ångest på den.
Hej, gud vad jag gillar din Sakeno-röst.
Ja, åtta.
Hallå, jag är så glad.
Ja, jag med.
För vi är ju nominerade som årets podcast i Social Media Gala.
För andra året i rad bör tilläggas.
Det är fan coolt.
Ja, det är det faktiskt. Det är faktiskt, jag kollade ändå de andra kategorierna. Ja, det är några till som är nominerade i sin kategori så här för andra året i rad.
Ja.
Men det är inte många. Det är fan inte många.
Nej, det är jättecoolt.
Ja, oerhört hedrande. Men nu vill vi såklart vinna. Så innan det här avsnittet drar igång på riktigt vill vi bara be er gå in på www.socialmediaparty.se och rösta på oss till årets podcast.
Och det är verkligen en ära att vara nominerad, dels för juryn som har valt ut oss, alltså har du sett hur coola namn det är, jag dog, och dels för de poddarna som vi är nominerade med.
Precis.
Men alltså vi tycker ju att det hade varit så otroligt att en podcast av vårt slag hade fått vinna en sån tävling.
En sån liksom finare gala liksom.
Ja. Så vi hade verkligen blivit jätteglada om ni ville ta den lilla tiden och rösta på oss.
Både från datorn och mobilen.
Och sopplattan.
Ja.
Tack.
Alla enheter, tack. Ja, men okej.
Nej, men okej, hur mår du?
Jag tänkte säga bra, men sen så funderade jag... Jag typ funderar ganska mycket på nu det som vi pratade om bara på vägen hit. Ja, alltså, jag pratade om det ganska mycket på sista tiden. Och jag har börjat läsa Michaela Fornis bok. Jag är inte perfekt tyvärr. Nu har jag kommit till den delen av boken där hon berättar lite om sin utbrändhet. Och när hon liksom hade jobbat så mycket och inte varit ledig under så lång tid. Så att alltså, det tog liksom stopp. Och både du och jag har ju klagat väldigt mycket på sista tiden att vi är extremt trötta.
Ja, men jag vet, och grejen är ju så här med, alltså när man är mitt uppe i så här, ja men shit, man driver eget och man tycker att så här, jag ska ta över hela världen typ. Grejen är ju bara att det är liksom inte coolt att jobba för mycket. Nej. Och den insikten, när man väl kommer till den själv, ja tack gode gud att man har gjort det nu, innan det kanske är för sent. Men det är så här, det är inte coolt att bara, ja men jag satt upp och svarade på mail till två i natt.
Nej.
Man bara, why? Du förstör dig själv och din egen hälsa. Ja, men hela, vi kommer ju faktiskt mer till det här nästa vecka.
Ja, då ska vi faktiskt ha ett avsnitt om just utmattningsdepression.
Ja, men idag så pratar vi ju om det livsviktiga ämnet depression.
Ja, alltså det är så vanligt har ju vi insett.
Nej, men varannan kvinna i västvärlden.
Ja.
Alltså den statistiken för mig är så, alltså jag blir helt väck.
Ja, och förstår då hur sjukt det är när man liksom, för jag ser ju en typ, jag vet ju vad jag ser för kvinna framför mig när jag ser en deprimerad kvinna. Och hur många det är som inte ser ut på det sättet som jag ser framför mig. Alltså det kan ju vara vem som helst och hon kan se ut hur som helst.
Men det var det jag tänkte att jag skulle fråga dig så här.
Ja.
Finns det något mer störande än när människor har en bild av att så här, så ser man ut om man är deprimerad? Nej. Ja, men du vet så här bara, åh, man pallar inte sminka sig, man pallar inte fixa sig och man pallar absolut inte gå upp ur sängen.
Nej, alltså det stämmer ju inte.
Det stämmer ju absolut inte.
Nej.
Och därför tycker jag det är så himla härligt att vi har med oss vår sponsor Lyko.se. För de står ju verkligen för precis det vi säger, att så här, det spelar ingen roll hur du mår eller hur du ser ut, du ska alltid kunna ge dig själv en boost på något sätt. Sen vad det är ju så himla individuellt. Men för väldigt många så är det ju faktiskt, ja men just att fixa sig lite.
Ja, också det här med att man måste liksom särskilja på det här yttre och hur det känns på insidan. Ja. Alltså det är liksom ingen som kan döma dig för hur du ser ut, hur du ska må på insidan, varken bra eller dåligt.
Nej,
alltså,
men verkligen inte.
Och så det har ju liksom, när vi har träffat Lyko liksom,
ja.
Då, det var ju typ bland det första de sa, att det är så viktigt för oss också att alla förstår att vi som ett skönhetsföretag ändå står bakom den psykiska hälsan också, för skönhet kommer liksom inifrån.
Ja, men jag vet.
Ja.
Jag vet när vi satt med dem och de sa det, skönhet kom inifrån, jag bara, de menar verkligen.
Alltså, ja.
Och det tycker jag är så himla fint och viktigt.
Mm, verkligen, jag också.
När jag typ är lite så här nere och känner att jag behöver, ja, men ge mig en boost. Ja, men du vet så här, att highlighta sig själv, som vi har sagt innan. Det är ju Lykos slogan, ja. Highlight yourself. Och det tycker jag man ska göra så ofta man kan på sitt egna sätt.
Precis, verkligen hitta ditt eget sätt att highlighta dig själv. Highlighta dig själv.
Ja.
För det är så viktigt och det gör lite skillnad.
Ja,
faktiskt.
Så tack Lyko.se för att ni är med oss den här veckan.
Och på tal om så här, att liksom bryta det här med hur man ser ut om man är deprimerad, så kan jag ju säga att gästen som vi har med oss idag verkligen också gjorde det.
Ja, men verkligen. Vår gäst idag heter Jossan.
Mm.
Alltså vilken härlig inspelning vi hade.
Ja, verkligen.
Ja, men verkligen. Och det var så här, jag lärde mig så himla mycket av Jossan. För hon kände så här, ja, men hon hade kommit till så mycket insikter.
Mm.
Trots att hon var så ung.
Mm.
Och så här, om liksom sin depression, vad hon hade varit med om.
Mm.
Vi vill passa på att säga innan vi sände intervjun att depression kan man få utan någon anledning. Man behöver inte ha varit med om en speciell händelse som utlöser depressionen. I Jossans fall som gästar oss idag så har hon varit med om 2 händelser som utlöser hennes depression.
Mm.
Och hon kommer berätta väldigt kort om dem, men vi lägger ju såklart fokus på depressionen.
Mm.
Men som sagt, man behöver inte vara med om ett trauma eller om en stor händelse för att bli deprimerad, utan man kan bli det ändå.
Mm. Och det är viktigt att liksom komma ihåg att ifall det är någon som lyssnar på det och känner liksom igen sig i depressionssymptomen, men som känner att bara, oh, men shit, jag har inte varit med om det där, eller jag har inte varit med om det där, det kan inte vara depression, eller bara, jag har inte rätten att liksom vara deprimerad. Nej.
Alltså, tänk om.
Tänk om, för så är det verkligen inte.
Det spelar liksom ingen roll.
Nej, verkligen inte. Men jag tror vi ska rulla intervjun, va?
Men det gör vi.
Mm.
Nu rullar vi intervjun med Jossan om depression.
Varsågoda!
Hej Jossan och välkommen till Ångestpodden!
Tack!
Kul att ha dig här.
Ja, men tack själv.
Hur känns det?
Det känns jättebra. Jag är lite nervös.
Mm.
Men det behöver du inte vara.
Nej.
Nej, men jag känner, alltså, det är lätt att prata med er.
Ja.
Det känner jag redan.
Ja, vad bra. Ja. Men för de som inte vet, vem är Jossan?
Jag är en 19-årig tjej, kommer ifrån Karlstad, precis tagit studenten. Har väldigt svårt med att sitta still och hålla tyst för det mesta. Men jag är väldigt driven, gillar att hjälpa människor, brinner för psykisk ohälsa. Tycker det är ett så viktigt ämne. Så därför blir jag så glad att få vara med här. Jag känner mig så här hedrad. Men verkligen.
Mm. Mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså ångest, det är ett ämne som berör mig väldigt mycket. Och det känns, jag skulle säga att det känns i magen, mittpunkten i magen, och så känns det ut i hela kroppen. Och påverkar en person. Alltså jag anser att ångest, att ha ångest, om man har riktigt grov ångest, man kan ju ha ångest för små saker typ.
Mm-mm.
Men om man har ångest verkligen grovt, då är man inte sig själv. Alltså det är en känsla eller ett tillstånd som förändrar en människa, tycker jag.
Mm.
Verkligen.
Sant.
Ja. Verkligen, mm. Det gör det ju.
Alltså, ja. Alltså jag är inte mig själv.
Nej, men precis, jag skulle precis också säga det. Ja. När jag går, alltså när jag är i perioden när jag har mycket ångest, då är jag ju absolut inte den så här Ida som jag vill vara eller som jag känner mig själv som.
Nej.
Nej, men det är typ därför det är så obehagligt, för man känner plötsligt inte igen sig själv.
Mm.
Man helt plötsligt, man bara, vem är jag ens? Ja. Jag vet inte.
Men vad ska jag göra?
Ja.
Mm. Man vill ju inte vara, det är ett tillstånd man absolut inte vill vara i.
Nej.
Och det är någon som sitter på axeln och man bara, gå iväg, och den bara, kommer närmare typ.
Ja. Ja.
Det är hemskt.
Usch. Men vi ska ju prata om depression idag, vilket du själv har haft.
Mm.
Men var i livet befann du dig när du drabbades av en depression?
Jag fick min diagnos depression för ganska exakt 2 år sedan nu. Och det berodde på då att i början av sommaren, jag fick depressionen ungefär 6 månader.
Mm.
Efter jag var med om 2 händelser. som var först då att det var en klasskompis till mig. Så jag fick ett samtal på sommarlovet att hon hade tagit livet av sig. Då hade jag gått första året på gymnasiet. Så hon var 16 år då och skulle fylla 17. Och få veta att någon har tagit livet av sig. Jag har aldrig varit med om att någon ens i min närhet har dött. Så bara det tog väldigt hårt.
Mm.
Och 10 dagar efter jag fick det här beskedet då, så utsattes jag för en våldtäkt. Och det var ju verkligen, det är ju den största händelsen.
Mm.
Och att hon tog livet av sig då, det kunde ju inte jag bearbeta just efter våldtäkten. För att det var så mitt uppe i det.
Mm.
Med rättsprocesser och rättegångar och IH. Det var mycket sånt rörigt. Så det är ju typ kommit nu efteråt, för jag vet att hon var deprimerad nämligen. Så när jag fick min depression, då kunde jag verkligen reflektera och tänka så här, tänk om hon hade levt nu. Vi hade kunnat hjälpa varandra så mycket, för vi hade förstått varandra på ett helt annat sätt. För jag hade ingen aning om, innan jag blev deprimerad, skulle inte ens kunna föreställa mig hur det skulle vara eller hur det skulle kännas och hur dåligt man faktiskt kunde må. Så.
Ja, men alltså var det så att du, alltså det är klart att så här, alltså jag blev verkligen så berörd av alltså båda dina, alltså så här, de händelserna och att ta sig igenom det så ung.
Ja.
Alltså jag får
man kan ju inte sätta sig in i situationen.
Nej,
alltså,
nej men det
inte.
Känns typ overkligt för mig.
Mm.
Och att det har gått 2 år nu, alltså jag satt och tänkt på det när jag satt på tåget på väg hit. Att så här, gud, nu var 2 år sedan. Och tänk ändå också att så här, jag fick min depression för 2 år sedan. Och nu sitter jag i en podd och pratar öppet om det.
Precis.
Väldigt lättsamt.
Mm.
Och jag är frisk idag. Jag mår bra. Jag mår jättebra. Och det kommer vi säkert komma till sen. Hur man liksom verkligen kan komma tillbaka.
Mm.
För att vara deprimerad, det kommer inte vara hela livet. Även fast det känns så där och då.
Precis.
Utan det är en sjukdom. Mm. Och man blir frisk.
Mm.
Bra punkt. Att du säger det.
Jag bara, punkt.
Ja, men så jävla bra.
Ja, så jävla coolt, det är typ fel ord, men alltså det är så stort av dig att sitta här. Det har liksom ändå bara gått 2 år och att du ändå redan sitter här och kan prata på det sättet om vad som har hänt. Det är liksom, det är bara stor eloge till dig.
Verkligen.
Ja, verkligen.
Men så här, var det att du kände dig väldigt nedstämd under en lång tid? Det är klart att man gör efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt, men så här, kände du att, okej, men det här är inte bara en nedstämdhet eller att jag är ledsen efter vad jag har varit med om, utan alltså hur...
Ja, jag förstår vad du menar.
Ja.
Det var ju att direkt efter våldtäkten, då skickades jag till BUP direkt, där jag fick diagnosen posttraumatisk stresssyndrom.
Mm.
De som inte vet vad det är kan googla.
Mm.
Och sen kom depressionen då, alltså själva diagnosen som jag fick, den kom ungefär 6 månader efter ungefär.
Mm.
5-6 månader. Och det var så här. Jag vet inte om jag hade känt. Jag tänkte ju inte så här, jag är deprimerad. Det gick inte jag runt och tänkte. För jag visste, okej, jag har varit med om det här. Och jag mår skit. Mm. Och det är väl inte så konstigt.
Nej, precis.
Och det var så mycket som hände. Och jag var ändå i skolan. Och jag mådde apdåligt. Men det var väl när jag kom till en nivå där jag började skada mig väldigt mycket. Jag skar mig då. Som självskadebeteende. Och hon jag gick till då på BUP frågade mig, skadar du dig själv? Och då jag henne rakt upp i ansiktet och bara nej. För jag skämdes så himla mycket.
Mm.
Tyckte det var pinsamt. Men allt eftersom så berättade jag för henne. Och även pratade om att hon frågade sig, jaha, tänker du på döden? Jag bara, ja, jag tänker på det varje dag. Varje dag jag vaknar. Och då var det verkligen så här, okej, du är inne i en djup depression.
Mm. Ja, för det finns ju väldigt många symptom på depression. Mm. Men vilka hade du?
Alltså jag hade, först och främst var det väl självskadebeteendet som var, det var det som var tydligast. Att när jag slutade då skära mig, då började jag festa, dricka mycket alkohol. Jag tog till och med droger. Och det var verkligen inte jag. Alltså jag som frisk skulle aldrig göra något sånt mot mig själv. Och att bli så full att jag under en gång när jag var full försökte jag ta livet av mig. Och det fick liksom att berätta det för sin familj.
Mm.
Och att de får veta det. Att de, så fort det inte svarade i telefonen, då var de så här, okej, hon har tagit livet av sig.
Mm.
Men vad var det som hände? Eller alltså, om du vill berätta, vad var det som hände då?
När jag var full. Då la jag mig på vägen. Och bara så här, jag vill bara dö. Och det var en trafikerad väg.
Mm.
Där många har dött. Så att, ja, det var inte. Sen har jag försökt så att ta tabletter, men jag har inte riktigt vågat. Alltså det, att göra en tanke till en handling, det krävs väldigt, väldigt mycket. Men just att när man tänker på att göra en handling av tanken, det är då det blir väldigt, väldigt allvarligt.
Mm.
När man, det är en annan sak om man tänker så, men jag vill dö. Jag vill dö.
Mm.
Men när man tänker, okej, men hur ska jag göra för att dö?
Precis.
Det är då man verkligen, det är verkligen ett varningssignal.
Ja.
Skulle jag säga.
Mm. Ja, alltså verkligen, om man är i ett sånt stadie, då måste man ju ha hjälp akut.
Ja.
Det, alltså vi brukar säga det, det är ju som att om någon kommer och håller sig för bröstet och bara, gud, jag tror att jag är på väg att få en hjärtinfarkt. Då ringer man 112.
Ja, ja, ja.
Och det är ju samma sak om någon liksom har de tankarna att så här, faktiskt, jag vill faktiskt inte leva och jag tänker hur jag inte, hur mitt liv ska ta slut.
Precis.
Då är det ju lika så här, en lika stor nödsituation som,
gud, ja.
Som, ja, men,
men det är ändå så konstigt att det inte liksom, det behandlas ju inte som en sån akut situation. Nej, för det är mer den här bara, nej men vi frågar inte henne, för då väcker vi inte den björn som sover. Det vet jag att vi har sagt innan i podden, men så här bara, ja men vi sopade lite under mattan, så påminner vi inte henne om att hon ville ta sitt liv. Man bara, fast tanken försvinner inte för att ni inte ställer frågan.
Precis.
Exakt.
Det är så viktigt att man gör det och är uppmärksam när någon liksom beter sig så och mår så dåligt liksom. Mm.
Verkligen. Mm. Jag hade ju väldigt bra vänner och även familj som stöttade mig. Mina systrar, de var verkligen, alltså mina kompisar och systrar hade aldrig klarat mig utan dem. Aldrig. Och specifikt var min moster då, hon var verkligen så här, hon frågade rakt ut. Hon bara så här, vill du dö? Tänker du på att ta livet av dig och sen? Alltså verkligen.
Mm.
Och då blev det som, medan vissa andra var, de var rädda för att fråga för att de ville inte väcka, ja men precis, väcka björnen som sover.
Mm.
Men det var så skönt att hon bara så här, rakt ut bara ställde frågan. För då kunde jag svara utan att behöva tänka, reflektera över det.
Mm.
Typ, det kanske låter lite konstigt. Men,
ja, men man fattar vad du menar.
För vissa kan ju ta väldigt illa upp.
Ja.
Såklart.
Mm.
Det beror ju på hur nära relation man har. Alltså, skulle någon utomstående fråga mig, då hade jag ju bara så här, vem är du ens? Och fråga mig så.
Mm.
Men min moster som är så nära, hon är som min mamma nästan. Det är såklart. Det känns på ett bättre sätt när hon frågar.
Men så du var på BUP, du ändå fick reda på att så här, okej, det är en djup depression jag har. Men vad hände då?
Då fick jag träffa en läkare. Jag gick till BUP ungefär 2 gånger i veckan, 1 gång i veckan. Men då, om jag minns rätt, så ökade vi det till 2 eller 3 gånger.
Mm.
Och sen så fick jag även antidepressiv medicin utskrivet. Och det var typ det första hon sa.
Mm.
Det tyckte jag var lite konstigt, för att jag var så här, jag vill inte ha någon medicin. Jag vill inte. Men nu i efterhand, jag tar fortfarande den här medicinen. Och det är så här, jag mår jättebra av den medicinen.
Mm.
Det var hemskt att börja ta den. Jag tror att om man får medicin utskriven så kommer läkaren ta symptom som kan uppstå.
Mm.
Så det är ingenting jag kan gå in på, men det är jobbigt, men jag skulle nästan vilja säga att det är värt det. Om man mår så pass dåligt att man vill ta sitt eget liv. Det är ett par kryckor som hjälper en på vägen. Och det är inget fel med att ta antidepressiv medicin.
Nej, precis. Och det är så himla bra att du säger det. För det finns ju så mycket fördomar kring det. Sen är det så här som vi har sagt. Det ska ju inte vara så här, man får antidepressiv medicin utskrivet. Sen är det inget mer med det. Så ska det inte vara.
Nej.
Men jag tycker inte man ska vara så himla rädd för det, för det är ju som att, men när man har huvudvärk tar man Alvedon.
Ja, det är samma sak. Alltså, ja, verkligen.
Jag tror att många tänker så bara, nej men jag ska klara mig själv. Jag behöver ingen medicin.
Så ska typ jag pekar på mig själv nu, det var så.
Men hur såg en vanlig dag ut för dig under den här perioden? Du gick fortfarande till skolan, så var du aldrig sjukskriven eller någonting?
Nej, alltså, just för att min händelse eller min historia då är ju lite annorlunda, eftersom jag, just för att jag har varit med om det jag har varit. Så att för mig handlade det mycket om att nej, han ska inte få förstöra mitt liv. Han som våldtog mig då. Alltså, så att det var väldigt mycket det som satt i mitt huvud, så då ville inte jag bli sjukskriven. Även fast det kanske hade varit väldigt nödvändigt.
Mm.
Och många lärare var jättebra stöd. Verkligen. Så länge man vågar prata om det. Och min mamma ringde ju och berättade för lärarna. så jag slapp göra det själv.
Mm.
Och det var jätteskönt att de visste. För då är det ingen som kan säga till mig om jag sitter ensam i klassrummet och är ledsen, nedstämd. Då kommer inte läraren fram och säger, men ryck upp dig. De gör inte det, för då Nej. Vet de så här, ja men hon är deprimerad, hon mår dåligt, hon har varit med om det här.
Mm. Men för någon som inte har varit deprimerad själv, hur skulle du då beskriva en depression? Alltså hur känns det?
Alltså känslan av att bara existera utan att leva.
Åh oh shit, vad lite det beskrev så. Ändå bra.
Ja, men lite som att gå runt i ett skal. Och det är verkligen, det är en skillnad på att, jag vet att många kan vara, man kan vara hjärtekrossade och man kan vara ledsen under perioder, det är en del av livet. Men att vara deprimerad tar det på något sätt till en helt annan nivå.
Mm.
Och jag tror man märker själv väldigt tydligt, eller det är inte säkert i och för sig, men jag tror man känner om det är depression eller inte.
Mm.
Och är man osäker, sök upp en läkare direkt.
Mm.
Du ska inte gå runt och vara deprimerad och tänka att nja, kanske är jag deprimerad så jag söker ingen hjälp.
Nej,
det är självklart du ska söka hjälp.
Mm.
Ta dig själv på allvar.
Ja.
Verkligen.
Gud, det är så viktigt.
Ja. Men jag tycker det, för att det...
Ja, men hellre så söka hjälp en gång för mycket än inte alls, eller en gång för lite.
Absolut.
Ja.
Och även som jag gjorde, jag kom i kontakt genom en organisation, Udda, som jag vet Ann har varit på besök här.
Yeah.
Och att prata med henne hjälpte mig väldigt mycket, för hon har också blivit utsatt för en våldtäkt och varit deprimerad. Och att prata med henne gav mig så himla mycket.
Mm.
Verkligen, så att söka upp någon sån organisation, det finns massor.
Mm.
På nätet, och ni har ju också haft massa gäster också. Det finns jättemycket just nu. Mm. Så man kan mejla, det finns stöd. Prata om det.
Mm.
Var ärlig.
Mm.
Men vi var inne lite på det innan, men under din, under din depression så skadade du dig själv på många olika sätt.
Mm.
Alltså varför tror du att det blev så? Eller, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och det är också så här att innan jag fick min depression, jag skulle aldrig kunna föreställa mig att sitta och skära sig själv i armen. Nej. Det känns som ett sjukt beteende. Mm. Jag är så här, hur är det ens möjligt? Men är man, då, jag skar ju mig, och är man i det tillståndet, då blir man är inte sig själv. Man är i en bubbla och man tänker inte. Och man blir nästan lite knäpp. Mm, så det jag gjorde var att jag skar mig först.
Mm.
Sen så slutade jag med det. Och då var jag jättestolt över mig själv. Men sen började jag dricka mycket alkohol. Ta droger, som jag sa.
Mm.
Börja skada mig själv med sex.
Mm.
Träna för mycket. Spy efter jag hade ätit. Mycket självdestruktiv.
Ja.
I allmänhet liksom. Ja. Så fort jag hade ett självskadebeteende, sluta med det, börja med något annat.
Mm. Men det känns liksom som att många, så här, gemene man typ, har lätt för att blanda ihop det här med att bara vara nedstämd med en depression, och att många lätt då kan tänka så här, bara, men det är, ryck upp dig för fan, liksom. Det är väl, det är bara lite nedstämd, liksom. Skärp dig typ.
Mm.
Kände du att någon tänkte så om dig?
Nej. Just för att jag var, många visste vad som hade hänt och hur jag mådde. Och även fast jag inte pratade väldigt öppet om det, så bad jag, kanske om jag pratade med min syster, så sa jag till henne så här, men du kan berätta för mamma och pappa hur det är nu. För att jag orkade liksom inte prata med dem, jag ville vara själv och nej, jag vill inte vara social.
Mm.
Och det var ingen som sa till mig, men ryck upp dig. Men samtidigt var det så här att när jag var deprimerad, då blev jag väldigt lätt irriterad. Och då kunde min familj till exempel, som visste precis hur det låg till, de kunde bli liksom sura tillbaka på mig när jag var lätt irriterad och så här. Och jag var en otrevlig människa. Jag var hemsk. Alltså det var inte kul. Men att de snäste liksom tillbaka och tog det mer personligt. Och det var som ett sätt att säga, men ryck upp dig då. Mm. Nu, det här är inte kul längre när du går runt och är otrevlig.
Mm. Nej, lite så här, du har inte rätten att vara otrevlig mot oss.
Nej, bara för du är deprimerad.
Ja.
Men det var ju så mina känslor kom ut. För att jag kunde inte gråta till exempel. Mm. Jag kunde inte gråta, det kom ut i ilska för mig. Så det var ju så jag fick ut mina känslor.
Mm.
Ja, alltså jag tänker att det kanske, alltså det är fel att säga lättare att förstå för att du hade varit med om det du hade varit med om.
Mm.
Det kanske är mer de fördomarna som finns om man blir deprimerad men kanske inte riktigt vet varför.
Precis.
Som man ju verkligen kan bli. Det ja, behöver precis. Inte finnas en sån här traumatisk händelse. Absolut som du faktiskt inte. Gjorde för dig.
För då tänker jag att då kanske det blir så att omgivningen mer tänker att såhär, ja men skärp dig, bara va, varför du har väl inget att vara ledsen, alltså mer.
Ja, så här, du ser inte ut som någon som mår dåligt.
Ja, men precis.
Du har alltid varit så glad och ja. Du har dina föräldrar, de är rika, du bor i ett fint hus och du har det här, du har bra betyg, du har fina kläder.
Ja.
Men, va? Alltså, ja. Vem som helst kan vara deprimerad, oavsett hur mycket saker och hur mycket kärlek man får.
Mm.
Vem som helst kan bli deprimerad.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Men har du upplevt några andra fördomar? För nu hade du ju inte det kring det här med så här, men ryck upp dig typ. Men vi tänker, alltså hur reagerade din omgivning, typ dina vänner och nära och kära och så när du ändå bara, men jag har en depression?
Ja, de var väldigt förstående och inte så förvånade tror jag. För de märkte att jag hade förändrats.
Ja.
Men sen kan jag ju säga att många vänner försvinner när man är deprimerad. Och det är inget konstigt. Och det kan jag också tycka är ganska förståeligt för att man måste se att man är inte sig själv. Du är inte du när du är deprimerad. Och många människor har svårt att se en människa förändrats så mycket.
Mm.
Och tänka att nej men, det där är ingen vän att ha längre. Hon har blivit totalt förändrad. Men sen kommer man ju tillbaka.
Mm.
Och att förlora så många vänner under en sån kort period också som det oftast är, alltså när man blir deprimerad, det kommer ofta när man börjar förändras.
Mm.
Då märks det väldigt tydligt. Och att vänner försvinner, det är också en jobbig del. Det var för mig i alla fall i min depression. Att det var många, de förstod inte. Och det kan jag också förstå för att
Man vet man så vet lite,
inte. Nej, men precis. Jag vet inte hur jag ska förklara.
Nej, men man blir lite skrämd av just ordet depression. För man tänker så, jag vet inte riktigt vad det är man ser framför sig. Men det är ju liksom inte en glad tjej som ändå går till skolan. Liksom, men som absolut. Mår skit. Alltså man tänker ju liksom bara ett jättestort mörker typ.
Ja.
Och därför blir man lite så här, jag vet, man kanske blir att man tar avstånd bara för att man blir lite skrämd av just det ordet.
Ja. Ja, verkligen. Det tror jag.
Ja.
Mm.
Och även jag tänker också hur man förändras som person. Man vill inte hitta på saker. Man orkar inte. Nej. Ofta så var det för mig i alla fall såklart, alla depressioner ser olika ut. Men för mig var det så. Att jag vill inte vara social. Även fast jag gick till skolan. Jag var ute. Jag drack alkohol och jag försökte. Jag hade en väldig fasad. Många vet inte ens idag av mina nära vänner att jag har varit deprimerad. Just för att jag är frisk idag.
Mm.
Det märks inte idag.
Men om man har känt sig nedstämd under en längre tid och typ så här funderar nu på om man kanske är deprimerad, har du så här något tips på vad man kan göra? Så det är klart att man ska söka hjälp som vi har sagt nu, även om man bara funderar på att man kanske är deprimerad. Men har du något tips på vad man faktiskt kan göra själv? Alltså så här, det kanske kan hjälpa självförtroendet att man kan hjälpa sig själv på något sätt. Bara hemifrån också, alltså du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår. Jag skulle snarare sagt vilja säga att man får på något sätt acceptera. Att okej, jag mår inte bra just nu. Då behöver man släppa alla krav. Och känna inte att du behöver inte prestera. Att vara deprimerad, det är att vara sjuk.
Mm.
Och en människa som har brutit benet går ut och springer.
Nej.
Alltså det är ju så. Och försök ändå ha ett sånt vardagligt liv du bara kan. Och var så här, okej, nu imorgon jag ska ta mig upp ur sängen och jag ska ta mig till jobbet eller skolan. Och var stolt över dig själv när du klarar det.
Mm.
Och sen så är det nog för den dagen. Ja, då strunta i och träna efter skolan då, om du inte orkar. Eller sitt med hörlurar hela dagen, men bara du är där.
Mm.
Bara du är på jobbet, bara du är i skolan. Alltså att man får ta ett små steg för sig själv.
Det tror jag också är så viktigt.
Mm. Det tror jag också.
Även prata med sin familj.
Ja.
Alltså, absolut.
Ja.
För att det är ju det viktigaste, skulle jag vilja säga. Så ja, man inte är själv i det här.
Ja, men precis.
Man ska inte vara det.
Nej, men jag tyckte det var så bra att du sa det så här, att man ska verkligen vara stolt över sig själv.
Mm.
När man klarar det. Så man i vanliga fall, om man inte hade varit sjuk, hade klarat jättelätt.
Ja.
Men att man så här bara, okej, det kanske är en liten sak, men jag är sjuk nu och då är det en liten sak.
Nej. Liksom.
Ja, men jag bara tänkt på en sån, alltså så här, såna gånger som man typ så här har gått till skolan fastän man har varit sjuk, typ i feber. Mm. Alltså då är det ändå en sån sak som man kommer ihåg. Bara tänk att jag skrev det provet fastän jag hade feber. Mm. Det var fan bra gjort av mig.
Och det gick ändå ganska bra ändå. Jag hade ändå feber.
Då kan man klappa sig själv på axeln. Ja, man hade liksom feber, men gick dit ändå. Men man skulle inte klappa sig själv på axeln, alltså om man gick till skolan fast man hade en depression. Alltså så här,
nej, aldrig.
Nej.
Det gjorde inte jag. Nej. Men jag vet i slutändan så... Jag lärde ju känna min ångest allt mer eftersom. Och jag vet att vara deprimerad, det ser jag... Alltså jag ser så här, det här drömde jag väldigt ofta när jag var deprimerad. Mm. Att drömde väldigt mycket mardrömmar och sånt. Men då var det som att mitt liv var att man stod, att jag stod på en kant vid vattnet. Och så knuffade någon ner mig. Och jag kunde inte simma. Så jag drunknade. Men allt med tiden så lärde jag mig simma. Och på så sätt så läker man till slut.
Mm.
Man lär sig hantera sin ångest. Och man måste lära känna sin ångest och veta så här, vad är bra för mig? Vad behöver jag just nu? Och verkligen stanna upp och fråga sig den frågan. Och inte bara vara.
Nej.
Gud vad viktigt.
Fint med den drömmen.
Alltså. Och sen tror jag så här med att man, alltså även lika viktigt som det är att vara stolt över sig själv i de stunderna, så tror jag det är viktigt att inte vara arg på sig själv de dagarna när man inte ens orkar gå upp ur sängen.
Nej.
Att inte så här, det är ingen mening att slå på sig själv eller så här,
straffa bli
förbannad.
Sig.
Nej, men precis, för man har ju det redan jobbigt nog liksom.
Verkligen.
Mm.
Och så här, om man tänker, okej, jag tog mig inte upp ur sängen idag. Men gud, det har ändå gått 2 veckor sedan. Det var så här sist.
Mm.
Förut precis. Var det varje dag. Men nu har det ändå gått 2 veckor. Ja, okej, det var ett bakslag nu. Mm, okej, acceptera det. Och bara precis. Så här, okej, det fick bli så idag.
Mm.
Skitsamma då.
Mm.
Nya tag imorgon, så.
Mm.
Alltså,
ja, men
att man ändå försöker se det lite lättsamt på det.
Ja.
Fast ändå allvarligt.
Ja. Mm. Ja, men jag fattar. Och så här, och alltså att man verkligen försöker komma ihåg, man är ju inte ensam.
Nej.
Tänk hur vanligt det är, liksom.
Nej, men det är helt sjukt.
Mm.
Och det är hemskt.
Ja, men vi läste ju det innan. Varannan kvinna drabbas av depression någon gång under sitt liv. Alltså varannan kvinna.
Och en...
Var fjärde.
Var fjärde man.
Ja.
Va?
Mm. Varannan kvinna.
Förstå liksom hur vanligt det är.
Det är typ det sjukaste.
Ja.
Jag visste att det var vanligt, men inte så vanligt.
Så tänk, du sa innan att du har 3 systrar.
Mm. Mm.
Så enligt statistiken ska en av er till drabbas av en depression.
Ja, det är helt sjukt.
Ja.
Någon gång i livet.
Ja.
Alltså.
Ja.
Ja.
Gud. Ja,
det är att man så inte vanligt. Pratar om det här oftare.
Eller hur?
Eller hur?
Ja.
Ja.
Jättekonstigt.
Men så här, har du något speciellt minne eller så här, ett moment typ som känns som en vändpunkt i din depression?
Ja, alltså det var... Är man deprimerad, då får man sätta delmål, skulle jag vilja säga. Så varje delmål, slår man ihop alla dem, då blir det vändpunkten.
Ja.
Men något stort för mig, det blev när han fick fängelse.
Mm.
För det blev rättegång och så.
Mm.
Och han dömdes och fick fängelse. Och när det var slut på hela rättsprocessen, det var så här, okej, nu kan jag gå vidare i mitt liv. Och så började jag jobba utifrån det.
Mm.
Det var ytterligare en sak som släppte. Och det kan vara vad som helst. Att du har en jättejobbig tenta framför dig. Ja, nu är den över. Okej, nu går vi över till nästa. Alltså lite så.
Precis.
Alla de här små grejerna. Eller stora. Det beror på hur man ser det.
Mm.
De gör att man vänder. Det är inte så att man vaknar en dag och bara. Nu ska vi känna efter det här. Vill jag dö idag eller vill jag leva? Har jag en klump i magen? Nej, det har jag inte. Oj, jag är nog frisk.
Alltså, nej, men precis.
Det är inte så.
Nej.
Utan det tar. Man märker med tiden att så här.
Mm.
Gud, jag skrattar ända från magen. Nu. Och jag har gjort det ganska länge.
Mm.
Det kan så här slå en ibland. Alltså fortfarande så här, gud, shit. I made it. Alltså lite så. Det är ju typ lite konstigt. Det låter töntigt nästan.
Nej, men ändå stort.
Ja, men det är det. Alltså verkligen att man kan sitta och bara, gud, jag är verkligen glad. Alltså, det är så skönt.
Mm. Och så fint.
Ja.
Men jag tänkte på det, går du i någon terapi eller så idag?
Ja, det har faktiskt börjat med det. Att det där är också, tror jag, en ganska typisk sak. Att när han fälldes och jag jobbade på med min ångest. Mm. Tyckte att jag var frisk. Typ-ish. Mm. Då blev jag skickad till vuxenpsykiatrin sen. Eftersom jag fyllde 18 år. Och bara, jag kände, men skitsamma. Jag slutar att gå och prata med någon. Jag mår bra och jag klarar det här själv nu.
Mm.
Men ångesten, den finns ju alltid kvar. Alltså det tar hårt på en att må dåligt oavsett vad än som har hänt eller vad det är.
Mm.
Så det kommer påverka en och det kommer sitta som ett litet ärr resten av livet. Och man måste verkligen, man måste jobba med det där ärret hela tiden, tror jag. Till och från, du behöver inte gå till en terapeut för det. Men ändå att prata om det. Så nu har jag börjat gå till en terapeut igen. En privat.
Mm.
Som jag trivs jättebra med.
Mm. Det tror jag också är så viktigt att komma ihåg. Att så här, men det är ju de här bakslagen. Man behöver inte se det som ett bakslag. Utan det är bara en del av livet. Alltså vi brukar säga, vi tror att alla behöver terapi. Ja. På ett eller annat sätt.
Ja, men alla ska gå till terapi. Ja. Alltså det är typ det bästa som finns.
Ja, men det är ju det. Ja. Ja. Men sen tror jag med så här att man inte så här behöver tänka så himla mycket på att så här, okej, men nu har jag kommit till den här punkten eller till det här datumet. Nu kan jag aldrig mer prata om det här. Nej, som har precis. Varit jobbigt. Precis. Liksom.
Typ, nu släpper det finns, vi det här och går vidare.
Alltså, så,
nej.
Jag tror inte man, så kan man inte tänka om det är någonting som har satt spår i en. Då får man prata om det resten av sitt liv och man behöver det.
Ja.
Få fixa vardagen liksom, få fixa livet.
Jag menar, jag mår bra idag, men det är såklart vissa dagar kan vara jobbigare än andra.
Mm.
Och jag känner inte på något sätt att jag har varit... Det är många som får depressioner på gång.
Mm.
Som kommer tillbaka, typ som förkylningar.
Mm.
Depressioner kommer tillbaka. Men jag har inte känt det ännu.
Mm.
Men man kan fortfarande känna sig väldigt nedstämd. Och då är det så skönt att ha någon att prata med. Och så här, jag går dit typ var tredje vecka.
Ja.
Det är lag, du behöver inte gå en gång i veckan.
Nej.
Du kan gå en gång i månaden.
Mm. Precis.
Men det kan vara skönt.
Mm-hmm.
Och bara lätta på hjärtat och få hjälp av ett proffs.
Ja. Mm. Ventilera lite.
Ja.
Vi har kommit fram till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Oj. Jag inspireras av väldigt mycket. Men jag tror väldigt mycket på det här girl power. Mm. Jag gillar det. Men också andra människor. Alltså folk som vågar prata om saker som är jobbiga. Typ ni. Stora inspirationer.
Ja.
Nej, men som verkligen så här, ja, men står för, det här har jag varit med om. Och liksom struntar i vad alla andra tycker. Det inspirerar mig så mycket. Mm. Folk som visar vilka de är på riktigt, de skäms inte. Verkligen.
Mm. Du är jätteinspirerande.
Nej, men, ja, det är du verkligen.
Ja. Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestpodden.
Tack själv.
Tack.
Tack.
Ja. Som ni hör, hur inspirerande är inte Jossan? Alltså tänk verkligen. Att det här var 2 år sedan och hon är redan redo att prata om det här på så öppet sätt. Alltså ja, det är liksom verkligen stor eloge.
Verkligen, och vi kan ju avslöja att Jossan kommer tillbaka till oss.
Jajamensan.
Ja. Okej, nu är det ju dags för veckans hiss.
Ja. Ska jag börja där?
Okej, börja du.
Vi har verkligen börjat göra så här varannan gång.
Är det så?
Var du, ja,
okay.
Så nu börjar jag.
Ja, kör.
Okej, denna veckan vill jag hissa Michaela Fornis bok Jag är inte perfekt, tyvärr. Som jag nämnde lite i början på det här avsnittet. Dels för att jag har inte läst ut hela boken så jag kan inte ge en full recension. Men dit jag har kommit nu, alltså den är klockren. Mm. Alltså den är så bra. Plus att vi fick ju den stora äran att vara med på hennes så här release party typ när hon släppte boken. Där vi pratade lite om så här ångest och så. Vi och Michaela och Charlie från Aldrig ensam.
Mm.
Och så var ju vi lite nervösa och så kom Forni fram till oss precis innan vi skulle upp på den här lilla scenen och bara, det kan hända att ni är omnämnda i boken.
Ja.
Och alltså, ja, vi är ju det och jag kan typ inte fatta det.
Nej, men inte jag heller.
Det är så sjukt.
Nej, men jag grät ju. Alltså, jag grät ju. Min mamma trodde ju att det verkligen var något trauma som var hänt. Mamma bara, vad är det?
Jag bara, jag står med i en bok. Ja,
alltså. Jag omnämnde en bok, det var det.
Men alltså det var så. Ja. Mamma bara, nej men vad säger du? Jag bara, ja. Vad är du glad i? Jag bara, ja. Så, alltså på den nivån.
Ja, bara stort tack Michaela Forni för att du har skrivit en jätte, jättebra bok.
Ja. Okej, jag vill hissa. Det här är lite så här vagt, alltså det är lite konstig hiss kanske. Men jag vill faktiskt hissa Ung Företagsamhet och UF, för det drar ju igång nu UF-året. Och alla coola unga entreprenörer på alla gymnasieskolor, fan vad coola ni är. Men jag tycker verkligen, och vi har ju fått så här mycket mail från UF-företag och så där. Men ni är så coola, och jag tycker verkligen så här, kör. Och det ni brinner för, det kan ni verkligen vara med och förändra. Så jag vill verkligen hissa alltså, alla liksom UF-företag.
Man måste ta tillfället i akt nu. Man får så mycket hjälp när man startar UF-företag. Ja. Och det är liksom så här, man ska ju ändå hålla det på en väldigt rolig nivå. För man får inte så här tjäna så här jättemycket pengar under sitt UF-år eller vad det nu är. Så att det är, så här,
är det?
Ja, man får inte. Det är någon viss grej. Ja. Så att gör det som du känner att du brinner för, och så kan bli stora pengar. Men tänk inte bara pengar
nej,
nu.
Gud, nej.
Utan tänk på att du ska liksom, ja, men utmana ödet lite så här. Det är nu du har chansen att verkligen göra det.
Ja,
ja.
Det känns bra hiss.
Verkligen, skitbra.
Alltså vi är så tacksamma för att ni har tagit emot Ångestbilen med öppna armar också. Och vi börjar ju spela in om 2 veckor. Vilket känns så jäkla kul.
Så spänn fast säkerhetsbältena.
För ni ska åka med. Ja. Och om någon är i Göteborg på bokmässan på lördag, så kom förbi Sveriges Radios monter, säger man va?
Ja.
På lördag 13:00 och hälsa på oss och lyssna när vi pratar poddar.
Helt och enkelt. Och lite psykisk ohälsa, såklart.
Ja. Och hoppas att vi träffar så många som möjligt av er på bokmässan. Ja, vi älskar att träffa er.
Ja. Och vi kan inte säga att vi älskar bokmässan, för vi har aldrig varit där. Nej. Men det ska bli skitkul att åka dit.
Det ska det verkligen bli.
Mm.
Okej, Svi. Vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi ju.
Ja.
Ha det gött.
Hej då!